Välkomna till Nyheter idag-podden som gör en omstart lite annorlunda. Från och med nu så kommer vi inte bara vända oss till pluskunderna utan även till alla er andra. Och dessutom så slutar vi med gäster och har istället en fast panel bestående av mig som lite programledare, Chang Frick från Nyheter idag och Jan Emanuel Johansson, frihetlig socialdemokrat och riskkapitalist. Och jag tänkte börja med just Socialdemokraterna som det inte går så jättebra för. Många opinionsmätningar visar att Sverigedemokraterna nästan är i kapp i storlek, vilket det måste vara katastrofalt för den socialdemokratiska självbilden. Jan Emanuel, vad kan det här bero på, tror du, att det går så dåligt?
Ja, du vet, det är det som är grejen med så här självskadebeteende. Det är ju att när man skadar kroppen så ligger det i sakens natur att den blir just skadad. Och här har vi på ett ganska fokuserat sätt verkligen gett oss an på att skada oss själva. Vi gör saker som verkligen slår mot, alltså med en kirurgisk precision så slår vi verkligen mot exakt våra egna väljare i egentlig politik. Om man först i valet går ut och har liksom som en, jag vet inte, min kamrat kallat sig att man får inte säga slogan, men jag säger slogan. Sloganen var ett starkare samhälle. Men om man går ut och varnar för vad som skulle hända om borgarna fick ta över, vilka skatter de skulle sänka för de rika, och man varnade också för liksom den, vi pratar om den migrationspolitiken som har varit och att vi inte ville komma tillbaka till det kaos som var 2015. Och den djupa segregationen som det har skapat. Och sen direkt efter valet så gör vi precis tvärtom. Jag tycker inte att man behöver göra en analysen är inte jättesvår att göra. Varför går det dåligt? Ja, varför blir man skadad när man skadar sig själv?
Mm. Ett annat parti som inte heller går så jättebra just nu får man ju säga är det andra maktpartiet. Innehavspartiet, Moderaterna, de har ju inte tappat lika mycket som sossarna, men de i opinionsmätningarna så ligger de ändå något under valresultatet vad det verkar, trots att de borde ju ha ganska bra möjligheter att öka med tanke på hur hårt sossarna blir åtgångna. Chang Frick som är lite mer åt det moderata hållet, du har till och med försökt bli medlem där och har ju sagt att du ser dig som moderat i grund och botten. Varför tror du att man stampar vatten i Moderaterna just nu?
Där skulle jag nog vilja citera den gode advokaten herr Lindstrand. Karol Lindstrand heter han. Han brukar skriva på Facebook att Moderaterna missar inte ett tillfälle att missa ett tillfälle. Mm. Och med det så syftar man framförallt på att missa tillfällen att bedriva opposition. Det är inte Moderaterna som tar upp de här frågorna som högerväljare engagerar sig i, skulle jag väl säga. Där har ju SD lyckats bli en slags större motpol. En del av svaret är att dagens konflikt handlar inte bara om kronor och ören, även om väldigt mycket har med ekonomi att göra. Det handlar också väldigt mycket om kultur.
Mm. Ja, och ideologi skulle jag också våga säga.
Att ja, man, det flyter ihop lite.
Ja, någonstans är det ganska bra om man ändå har någon form av övertygelse att vila på som politiskt parti. Och där tycker jag att både Moderaterna och Socialdemokraterna, återigen till advokaten, verkligen missar inte ett tillfälle att missa någonting. Där har ju bägge två tappat bort sig totalt. Om jag så frågar en riktig sosse så här. Berätta om din politiska hemvist. Var ska han ta vägen? Var ska en ideologisk socialdemokrat som tror på det starka samhället och som tycker folk ska gå och jobba och göra rätt för sig. Var ska de ta vägen? Ska de gå till Vänsterpartiet? Detta liksom haveri av liksom ett jävla, vad ska man säga, en gott och blandat av stollar. Där kan man ju inte vara. Ska de bli folkpartister liksom? Vad ska en hedlig gammal betongsosse ta vägen?
Mm, ja, många av dem tar ju vägen till Sverigedemokraterna då. Verkar det ju som.
Bevisligen.
Ja, men så är det. Så är det. Jag brukade ju skoja när jag var medlem i SD att att de som har röstat in mig i Kristianstad kommunfullmäktige är det bottenskrapet i LO-kollektivet. Men det där har ju breddats idag. Nu är det ju inte bara sådana som Jan Emanuel, utan även folk med lite utbildning och klass och sådana som också börjar söka sig till SD.
Sådana som Jan Emanuel. Just den grejen, alltså på samma sätt som man i mångt och mycket har liksom målat upp SDs väljare som ett gäng lantbrukare som åker runt i traktorer och är bittra och i bästa fall har en EPA-traktor och kanske en 240. På samma sätt som man hånar det skatteunderlaget, alltså de riktiga hardcore vanliga svenskar, alltså som faktiskt krigar varje dag och går till jobbet, de hånar man. Och på samma sätt då, om man skjuter man iväg väljarna, alltså sosseväljare och moderatväljare åt det hållet, alltså att man marginaliserar och visar ut människor i marginalen. Och sen, så det blir nästan påtvingat. Var skulle de annars ta vägen? Och sen när de väl är där så målar man upp dem som direkt ondskefulla. Inte bara att de är liksom imbeciller och en smula retarderad, utan direkt ondskefulla. De människor man absolut inte ska lyssna på.
Jag har en teori varför det har landat där. Sverige tenderar att importera mycket från USA. Hela den här debatten om rasifierade kroppar och hela det där åsiktspaketet. Det var ju en grej direkt importerad från debatten i USA om kolonialism och den biten. Och det funkar ju inte här, för vi har ju inte den historien i Europa på samma sätt som i USA. På samma sätt så har man ju tagit in nya begrepp nu som man liksom importerar. Och det, som speglar väldigt mycket liberalerna mot de konservativa i USA. Och man pratar om en woke left. Alltså den här politiskt medvetna medelklassen eller vad det är, som har radikalt andra klassintressen än arbetarklass, om man säger. Och där ska ju då sossarna försöka balansera då mellan å ena sidan de här medvetna innerstadsfolket som kanske främst hittas i Miljöpartiet och möjligen i Feministiskt initiativ då, och till viss del i Vänsterpartiet, samtidigt som man har sin traditionella bas i LO-kollektivet. Men där har vi ju liksom en klassmotsättning i grund och botten som ingen pratar om. Där någonstans hittar man också ett stort svar till varför det imploderar. Även Moderaterna går delvis i samma fälla. Inte lika hårt som sossarna, men ändå.
Apropå Moderaterna, så är det ju inte bara Sverigedemokraterna som går bra, utan KD lyckas ju också ändå fånga upp lite grann av den här konservativa vinden i seglet. Vad är skillnaden på vad KD gör och varför gör Moderaterna det inte lika bra?
KD har ju fattat att sticka ut hakan lönar sig. Att ta lite smällar i media, att våga stå för något. Våga vara opposition och liksom pusha det framför sig, att det ger ju utdelning. Moderaterna har hela tiden varit sist på bollen om man tittar på bland oppositionspartierna.
Ja, men sen är det väl också, om man tittar på bakåt politiskt och när man försökt att följa och göra någonting lite åt forskningshållet för hur väljare ser på saker och ting, så har man ju alltid kommit fram till att tydlighet är liksom så här, nej men det är bra att vara. Det är bättre att vara tydlig i en fråga som inte alla håller med, än att vara liksom otydlig och försöka vara alla till lags i andra frågor. Och där tror jag att det är någonstans som de faktiskt har lyckats lite, så är det att upplevas som tydliga. De tycker någonting i alla fall. Frågar man någon så, vad tycker sossarna nu då? Då säger de att jo, men alltså, jag hörde ju Stefan Löfven, han sa så här, nu ska det inte bli mer, utan det skulle bli mindre flyktingar. Och det sa han. Och sen så frågar man sig, men vad händer då? Ja, först och främst så säger Karn flyktingar, och det är ju flyktingar som faktiskt borde och ska komma hit. Medan asylinvandringen och anhörigsinvandringen borde man göra någonting åt, men skitsamma. Så han säger en sak, och sen så visar det sig att hans politik är en helt annorlunda. Det tror jag är direkt farligt. Och samma sak när det gäller skattepolitiken, när man säger att nu minsann ska vi se till att starkare samhälle, mer pengar till de svaga, ta från de rika, och sen så tar man ifrån de svaga och ger till de rika, och det blir klart att det blir lite märkligt.
Ja, men man kan ju säga att ett sätt, det stora problemet för sossarna är ju att de är då beroende av Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, i viss mån vänstern. Du, Jan Emanuel, föreslog en en okonventionell utväg ur denna rävsax i en debattartikel i Expressen i förra veckan var det va?
Ja.
Där du föreslog att Socialdemokraterna och Moderaterna helt enkelt skulle slå sina påsar ihop och styra upp det här landet med en samregering. Förklara lite hur du tänker.
Jo, när saker och ting inte går bra för Sverige, så då behöver de statsbärande partierna, alltså seriösa politiker, ta tag i saker och ting. Nu har Socialdemokraterna gått in i väggen kan man säga. Den här göken har ju varit direkt skadlig. Man administrerar en politik som egentligen ingen vill ha, bara för att socialdemokratin är så extremt inne på att få ha makten kvar. Det har liksom, vi ser hur det här är skadligt för Sverige. Så får man inte göra. Tittar man på likheter mellan partier, så skulle jag säga att Miljöpartiet och Socialdemokraterna, likheterna däremellan, är i stort sett inga. Jag skulle säga att det extremistpartiet som Miljöpartiet har formats till är just ett extremistparti. Alltså det är som ett ungdomsförbund där man bara får liksom fantisera fritt, och sen så har man fått makt. Tittar man på likheterna mellan Centern och Socialdemokraterna, så kollar man på Gammelcentern. Alltså det är Centern som faktiskt härstammar ifrån en folkrörelse. Där finns det en hel del beröringspunkter. Men även där har ju, när Centern sprang vilse och blev lite av ett Stureplansparti och börjat flottera sig med liksom högkulturella feminister och börja prata könsmaktsordning och fri invandring och liksom bli nyliberala. Så då tappar vi ju beröringspunkterna där också. Folkpartiet, ja visst, vi tycker en hel del lika när det gäller skola. Vi tycker att ordning och reda kan ju vara bra, men det, och där kan man mötas. Men tittar man till Moderaterna som Moderaterna är nu, och som sossarna, och åtminstone var under Göran Persson när sossarna fortfarande var sossar. Och så tittar man på de mer basala delarna utifrån till exempel synen på vilken grund man ska ha. Alltså vad krävs i samhället? Titta på nattväktarstaten, där har vi en lite av en samsyn, en gemensam syn vad basen ska vara för någonting. Sen har socialdemokratin alltid velat mer, men alltså det ska finnas en trygghet, man ska leva upp till samhällskontraktet. Och därav så finns det en reell möjlighet till att Moderaterna och Socialdemokraterna skulle kunna rädda landet ifrån den situationen som är, åtminstone fram till nästa val. Då min förhoppning är att Socialdemokraterna hittar tillbaka till sig själva och återblir just socialdemokrater. Men vad som behövs, det är att den här göken måste rivas upp. Och några vuxna människor, man har pratat och skrikit efter de vuxna i rummet. Men det har ju, vad ska man säga, det har gått lite åt pipsvängen att finna de här vuxna i rummet. Och det måste till.
Mm. Vad tycker du om det här, Chang, då? Sosse-moderater i ett maktmonopol för att stänga ut alla andra, kan man säga.
I normala fall så går man ju ihop så här över blockgränserna om det, man står inför ett yttre hot, samlingsregering till exempel. Det blir krig i Europa eller i vårt närområde eller någon jättestor kriskatastrof. Här handlar det om en situation som politikerna själva försatt Sverige i. Så att jag tror det saknar det här grundläggande förtroendet både mot S och Moderaterna. Och då många gånger är det väldigt svårt att städa upp saker som man har själv ställt till med. Många gånger behövs det kanske någon utifrån för att fatta att, men vänta lite, det här och det här är fel. Det tuffaste som finns, det är ju att inse när man själv har gjort fel och erkänna det och backa tillbaka. Det är en mänsklig grej det där. Ja, det är en annan effekt som kommer ske om så skulle hända. Det är att minsta lilla missnöje mot regering, alltså det kommer ju få SD att växa något enormt. För det finns ingen, du kan ju varken gå vänster ut eller höger ut egentligen. Möjligen vänsterpartiet då. Det om någonting skulle ju befästa SD som opposition. Alltså verkligen gjuta in det i betong att de är oppositionen.
Jag tror snarare, nej, jag tror, är det någonting som vi har gjort, så är det ju att vi har så här. Varför socialdemokratin och Moderaterna har varit så pass stora som de har varit. Socialdemokratin har alltid varit solen var de alla andra partier snurrar. All politik på riktigt har utgått ifrån socialdemokratin. Och Moderaterna har ju självklart haft sossarna som huvudfiende. Och Moderaterna har varit sossarnas huvudfiende. Det har varit liksom en essens och någonting viktigt för partierna för att behålla sin makt. Nu har man frivilligt släppt det. Nu låter man SD vara just solen som allting snurrar kring. Och man ska hela tiden specialbehandla och man har varit två stycken direkta vallokomotiv åt Sverigedemokraterna. Man, ibland så känns det nästan som att någon har kört in en trojansk häst i socialdemokratin där det bara är väldigt smarta Sverigedemokrater och som har tagit över 68 och sagt, gör så här. Och så bara, papang! Ja, att de liksom så här, self-destroying människor. Men hur som har vi så att om man nu skulle låta säga att sossarna säger, ursäkta, vi har gjort fel, vi ber om ursäkt. För någonstans så är det alltid bättre att veta om när man gör fel än att göra fel och inte veta om det. För då kan man inte förändra sig. Det kommer att krävas en hel del byten i ledningen inom socialdemokratin. Men det är ju inte så att det inte finns socialdemokrater som ser vad som faktiskt händer. Att det här är just självskadebeteende. Om man sen när man tar makten tillsammans med Moderaterna inser att det finns partier och så finns det partier och så finns det partier. Det finns inga andra slags partier. Det finns partier som sitter i riksdagen och de är av folket valda. Ingen kan man bara säga att ni gills inte som någon annan utan det är alla i likadana. Bara då kan vi också se att Sverigedemokraterna kommer stabiliseras någonstans. Inte liksom fortsätta tokväxa. Vilket jag tror att de kommer göra om vi fortsätter att agera vallokomotiv.
Mm. Men är det liksom psykologiskt möjligt för sossarna och moderaterna att ta ett sånt här steg med tanke på, som du säger Jan Emanuel, att man har ju länge haft och lever antagligen själva fortfarande i världsbilden att ja men du vet det är ju vi och moderaterna är ju lite som demokraterna och republikanerna i USA eller Tories och Labour i Storbritannien, att vi ska vara de respektive motpolerna liksom. Är det möjligt att liksom komma över den psykologiska låsningen?
Jag tror att hittills, nu kan jag säkert ha missat någon tidsepisod vid något århundrade, men så vitt jag kan komma ihåg eller se bakåt så har det här har aldrig skett förut, att där man skriver ner på ett papper att så här ska ni driva politiken under x antal år oavsett vad som händer runt omkring. Oavsett behov, oavsett vilja, oavsett vad, så ska ni göra politiken på det här sättet. Vi har tecknat ner det på ett papper och det ska nu bara genomföras.
Det har prövats innan, det hette femårsplaner.
Mm. Och var gjorde man det någonstans? Inte i Sverige va?
Nej, i den fina förebilden Sovjet.
Exakt, och kan vi vara överens om att det gick lite grann så där. Och när man, men det som ändå, det de hade i Sovjet som inte vi har, det var lite av en samsyn. För att det var det ju partiet själva som la upp den här femårsplanerna. Så sa man, man testade även i Kina på liknande sätt. Men jag tog inte in dem som demokratiska bra exempel. Men då är det ju åtminstone partiet själva som säger att det är det här vi ska göra under 5 år. Det som inte har skett, det är att de som har makten ska bara lyda några andra. Det vill säga att man bara administrerar politiken under x antal år och bara ska utfärda en befallning oavsett hur det ser ut runt omkring. Det är ju liksom, om man lyfter det lite bara så här helikopterperspektiv, så är det ju liksom, det är en sån politisk absurditet. Alltså det är sånt där som man kan gå tillbaka om 100 år och bara kom ihåg det här. Vet du, de gjorde faktiskt så där. Och så kan man skratta gott. Våra barnbarn kommer så här lyfta på hatten och tänka att det här var det stolligaste vi har varit med om. Där någonstans. Mm. Därav tror jag också att det finns en möjlighet att när man någonstans bara kliver ett steg tillbaka och ser den objektiva stolligheten, så kan man också se att vi måste göra någonting åt det.
Jag tänker om man bara kan testa den här idén, för nu har vi ju två personer här i våran cyberstudio. Du, Jan Emanuel, är ju sosse. Och du, Chang, har ju flera gånger sagt att du egentligen innerst inne är moderat, gammeldags moderat. Ja. Och har försökt gå, om vi bara liksom tänker bort alla andra, hade ni två kunnat regera Sverige ihop? Vad hade ni kunnat komma överens om?
Ja, det är först att komma överens om att Chang ska lyda det jag säger. Det hade jag tyckt varit bra.
Klassisk sosse.
Ja, du fattar den grejen, va?
Ja, jag hade ju svarat att jag är både jude och zigenare. Det finns ingen tyrann i världshistorien som har lyckats tämja oss. Antingen så skäller vi din plånbok eller kontrollerar vi banken som ger ut sedlarna. Det är schackmatt.
Där måste jag ju säga, det är sällan man liksom, man står lite handfallen i en situation när man argumenterar kring någonting. Men när någon då säger så här, jag är zigenare och jude, vad ska du säga nu då? Nej, men då måste man ju säga, då har man inte så mycket att säga, då är man fan rasse.
Ja, du ser det här, jag trängde in dig i ditt eget hörn, så ser jag väl.
Ja, det gjorde du faktiskt, det var poäng till dig.
Men om vi tittar på till exempel invandring, ni tycker ju bägge två att den borde ju hållas ner ganska mycket nu, för ganska lång tid framöver, eller hur?
Jag tror migrationspolitiskt är det definitivt inga problem med ett samarbete mellan Sverigedemokraterna, mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.
Jag har inga problem med öppna gränser om vi bara skrotar bidragen, men då kommer vi få en negativ invandring, alltså folk kommer lämna det här landet.
Ja, och det är väl ingen som, det är väl MUF kanske som föreslog det någon gång på slutet av 90-talet, men just nu är det väl ingen som driver den, va?
Nej, men den hade funkat.
Ja, det hade ju gjort.
Men du är ju ändå liksom jättemoderat som du är, Chang, så är du väl fortfarande ganska inne på att välfärden ändå ska leverera sådär, skolor, sjukhus och allt sånt där.
Ja, men jag ser väldigt, väldigt mycket som går skala bort. Och sen skulle jag vilja gå tillbaka till katederundervisning och liksom det man vet traditionellt funkar. Idag har vi ett samhälle där ungdomar nästan får lära sig att de har bara rättigheter men inga skyldigheter. Och det är ett livsfarligt samhälle, för det man skapar, det är någon slags ömtåliga porslinsdockor som en vacker dag ska möta verkligheten, och då får vi stor psykisk ohälsa som följd. Det funkar liksom inte. Det blir bara ett jävla gnäll. Allt är samhällets fel. Man ser liksom inte så mycket eget ansvar. Så det behöver vi bara liksom i ung ålder.
Jag tycker det låter som Jan Emanuel pratar med mig, fast med en annan och mycket fulare dialekt. Eller Jan Emanuel, har du någon invändning mot något av det Chang sa om hur skolundervisningen ska gå till?
Ja, jag tror att det har hänt en hel, sen vi frångick katederundervisningen, så det är klart att vi har gjort vissa pedagogiska framsteg som man kan addera till katederundervisningen. Men det jag tror att där vi möts i vår övertygelse, det är att slapphet, när man behandlar människor som just porslinsdockor, ja, då blir de ju porslinsdockor. Om man behandlar en människa som en idiot under lång tid, så kommer han att bli en idiot. Och det är väl lite det som vi har gjort. Vi har behandlat våra ungdomar i skolan som mindre vetande, per definition som idioter. Och sen så förväntar vi oss att de sen ska kunna lära sig saker. Ja, det blir ju konstigt. Och särskilt när man pratar om, det finns ju andra delar i utbildningen. Det är ju inte bara det man traditionellt lär sig på schemat, utan det är också hur beter man sig. Alltså vad finns det för sociala spelregler i samhället? Hur ska man tilltala en vuxen? Hur ska man tilltala en vän? När det havererar, när anslaget till din nästa inte längre liksom accepteras så som det ska vara, för att det finns inga vuxna som vågar säga ifrån, för om de säger ifrån, då riskerar de att bli av med jobbet, för att det finns ett rättighetstänk som man har indoktrinerat de unga med, som är helt åt fanders. Det är ju en fara, och där tror jag vi tänker väldigt lika.
Ja, men då tackar jag för det här avsnittet, och sen så får vi se till att planera ihop oss och återkomma nästa vecka.